Ja, idag vill jag ta med er till församlingen i Korint. Det är en församling som brottas med stora svårigheter. Ändå kan Paulus säga om dem som vi läser i första Korinterbrevet 1:4-7. Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt slags tal, all slags kunskap. Och ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådgåvor medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Staden Korint har ett strategiskt läge. Här korsar viktiga transportleder. Och stan är ett naturligt handelscentrum. En mångkulturell stad. Här finns det greker, romare, syrier, asiater, egyptier och judar. Och säkert några till. Det är rika och fattiga. Det är bofasta och resande. Det här är en bra plats att grunda en kristen församling om man vill nå ut snabbt till resten av romarriket. Men Korint är också en plats där synd och omoral är en del av kulturen. Uppe på Akropoliskullen står Afrodites tempel. Och här står prostituerade till tjänst med alla tänkbara sexuella tjänster. Och blandningen av olika folkgrupper och stor andel tillfälliga besökare bidrar till Korints dåliga rykte. Stan är ökänd för befolkningens utsvävningar och lättsinne. Skulle det vara möjligt att forma en stabil och homogen församlingsgemenskap i en stad som Korint? Ja, Paulus är övertygad om att det ska gå. Men när vi läser om församlingen så inser vi att det är inte enkelt. Paulus kommer till Korint omkring år 50 efter Kristus. Och han får snabbt kontakt med Aquila och Priscilla. Det är ett judiskt par som har kommit till Korint ifrån Rom. För i Rom har det blivit våldsamma motsättningar mellan kristna och icke-kristna judar. Och för att slippa bråk i Rom så beslutar kejsar Claudius att utvisa alla judar. Vi kan ju anta att Aquila och Priscilla redan är kristna när de kommer till Korint. Och att de har hört talas om Paulus. Det blir ett kärt och fruktbart möte. Och eftersom de har samma yrke så börjar de arbeta tillsammans. Skickliga hantverkare som de är så behöver de ju inte tala så mycket om vad och hur som ska göras. Medan händerna flitigt arbetar kan de ägna sig åt djupa teologiska samtal. Makarna har ett öppet hem. Och snart finns det en husförsamling som samlas hos dem. Och genom hälsningar i Paulus brev kan vi sedan följa hur Aquila och Priscilla flyttar Först till Efesos och sen tillbaka till Rom. Det står ingenting om varför de flyttar. Men kanske är det så att marknaden för deras produkter mättas. Och då är det bra för försäljningen att bygga upp en ny kundkrets. Det vi däremot kan se är att det på varje plats öppnar sitt hem för en husförsamling. Till Aquila och Priscilla är man alltid välkommen. Och jag tror att de har ett särskilt gott öga, en bra kontakt med unga kristna. De kan komma till Aquila och Priscilla med sina frågor och funderingar. Aquila och Priscilla är den sortens andliga föräldrar som så väl behövs i varje församling. Sin vana trogen börjar Paulus predika i synagogan. Och åhörarna är ju judar och proselyter. Det är hedningar som har konverterat till judendomen. Och säkert några andra intresserade. Många omvänder sig. Den första är Stefanas med sin familj. Men också synagogföreståndaren Krispos blir kristen och låter döpa sig. Men Paulus möter motstånd, främst från rättrogna judar. Då lämnar han synagogan och flyttar över till Titius Justus, som har en lokal vägg i vägg med synagogan. Från och med nu vänder han sig i första hand till hedningar. Och ganska snart så blir det också i Korint en konflikt mellan kristna och icke-kristna judar. Och man tar Paulus till domstolen, till ståthållaren Gallio. Man anklagar Paulus för att förleda människor att dyrka Gud på ett sätt som är mot lagen. I romarriket så råder det ju ganska stor religionsfrihet. Religioner och religiösa byggnader skyddas av romersk lag. Och det här gäller även judendomen och synagogorna. Men Gallio är inte intresserad av att döma i det som han betraktar som en intern angelägenhet för de som omfattar judendomen. Och genom Gallios utslag i domstolen så införlivas kristendomen i samma skydd som judendomen. Och under det här skyddet kan kristendomen sen utvecklas ganska fritt under några år. Ja, när judarna inte får något gehör hos Gallio så ger de sig istället på synagogföreståndaren Sostenes och misshandlar honom. Sostenes blir senare en nära medarbetare till Paulus. Och det är han som är sekreterare när Paulus skriver det första brevet till Korint. Och när Paulus känner att församlingen och Korint kan stå på egna ben vill han resa vidare. Och ledningen för församlingen överlåts på en grupp av äldste, en styrelse. Och säkert ingår Stefanas i styrelsen. Han var ju den första att omvända sig. Och kanske att han till och med är ordförande. Och då kan väl jag säga, Jonas, att jag är både glad och tacksam att jag inte är ordförande i Korint. Och Paulus lämnar Korint i sällskap med Aquila och Priscilla. Och Paulus reser vidare till Jerusalem, men Aquila och Priscilla de stannar i Efesos. Och till Efesos kommer Apollos för att predika. Och Apollos är jude från Alexandria i Egypten. Och Alexandria är en universitetsstad. Så där finns en stor koloni av högutbildade judar. Och det var i Alexandria som lärda judar översatte Gamla testamentets skrifter till grekiska. Apollos är väl insatt i skrifterna. Han är en skicklig talare, en god pedagog. Han är omvänd till kristendomen, men han har inte alltid den nya tron riktigt klart för sig. Så Aquila och Priscilla tar honom till sig och vidareutbildar honom i kristen tro. Apollos far sedan vidare till Korint. Och där blir han till stor hjälp för de troende. Han predikar energiskt och bevisar med hjälp av skrifterna att Jesus är Messias. Apollos är en annan typ av förkunnare än Paulus. Och i församlingen började uppstå grupperingar. En del håller Apollos högre än Paulus, medan andra menar att Paulus, som är församlingens grundare, måste hållas högst. Och då säger andra att nej, det är Petrus som är den främste, för han är ledare av församlingen i Jerusalem. Men hallå där, säger en fjärde grupp. Det måste väl ändå vara Jesus vi ska hålla oss till. Alla de här grupperna, även de som säger att de håller sig till Jesus, gör samma fel. De framhåller sig själva som de enda som har funnit den rätta tron och ser ner på de övriga i församlingen. Det är en kvinna, Chloe, som ser vad som håller på att hända i församlingen. Och hon skickar bud till Paulus. Vi läser det i första Korinthierbrevet 1:11-12. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger, jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Vi vet inte så mycket om Chloe. Förmodligen hör hon till de rika, eftersom hon har anställda som hon kan skicka iväg för att söka upp Paulus. Man kan förvånas över hur väl kommunikationerna fungerar på den här tiden. Det är många som reser och för med sig information från olika delar av romarriket. I Korint, som är ett handelscentrum, så har man ju särskilt goda möjligheter att få information. Så Chloe är väl medveten om att Paulus är i Efesos och skickar sina budbärare dit. Till Paulus i Efesos kommer också en mer officiell delegation från församlingen i Korint. Och det är Stefanas, Fortunatus och Achaikos, som kommer med brev från församlingen där de ber Paulus svara på en del frågor som församlingen brottas med. Och Stefanos känner vi ju igen som den som först blev kristen i Korint. Och De andra bröderna Fortunatus och Arkaikos, de är förmodligen också styrelsemedlemmar. Och det verkar som om brevet från styrelsen inte innehåller någon information om personmotsättningarna i Korint. Brevet tar upp helt andra praktiska och konkreta frågor om hur församlingen bäst ska uttrycka sin tro. Varför Chloe är så angelägen om att informera Paulus om grupperingarna i församlingen kan ju vara lite svårt att förstå. För rent teologiskt är det ingen större skillnad mellan Paulus, Apollos, Petrus och Jesus. Apollos har ju fått specialutbildning av Paulus nära medarbetare Aquila och Priscilla. Och Paulus och Petrus har vid apostlamötet i Jerusalem kommit överens i viktiga teologiska frågor. Så det är inte skillnader i lärofrågor som orsakar tendensen till splittring. Istället är det hur man uppfattar de olika personerna mera känslomässigt. Och är det för att Chloe är kvinna som hon är särskilt känslig för vad som håller på att hända? Apollos är lätt att lyssna till. Han talar som man förstår och dessutom är han trevlig att se på. Paulus däremot är tråkig. Det blir ofta långa predikningar. Men han har en fantastisk förmåga att möta människor i just deras situation. Vi läser i Första Korinthierbrevet 9, 19-22. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav. Och för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen. Fast jag själv inte står under lagen. För att vinna den som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag. Fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna det svaga har jag för dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Ja, Paulus uppmanar församlingen att inte favorisera människor. Vi läser Första Korinthierbrevet 3, 6-7. Jag planterade. Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Bara Gud, han som ger växten. Och för att ytterligare understryka att församlingen är en enhet, inte trots olikheterna, utan tack vare olikheterna. Så jämför Paulus församlingen med kroppen. Frågorna i styrelsens brev har sin bakgrund i församlingen. Att den består av både judar och greker. För judarna är ju Mose lag viktig. Lagen beskriver hur vi ska förhålla oss till Gud och varandra. Varje människa har ett ansvar. Inte bara för sig själv utan också för sina medmänniskor. För grekerna är den egna lyckan och framgången det högsta livsmålet. Grekerna är skrytsamma. De framhäver gärna sig själva. Särskilt hur långt de har kommit i fråga om kunskap och vishet. Och när man läser Paulus svar till församlingen så märker man att han hela tiden argumenterar mot just de här företeelserna, skrytsamhet, kunskap och vishet. Vi kan till exempel se det i första Korinthierbrevet 4 och 6. Detta bröder har jag här för er skull tillämpat på mig själv och Apollos för att ni genom vårt exempel ska lära er vad som menas med håller till skriften och inte skryta med den ene på den andres bekostnad. Och i första Korinthierbrevet 8 och 1 läser vi om vad Paulus anser om kunskap. I fråga om offerkött vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta. Det som bygger upp är kärleken. Och i första Korinthierbrevet 1, 22-25 kan vi läsa om visheten. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Församlingen har också frågor om vad friheten i Kristus innebär. Är allt tillåtet? Ja, säger Paulus i första Korinthierbrevet 10 och 23. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Paulus vill att församlingen ska komma bort ifrån det här grekiska tänkandet om att den egna lyckan och framgången är det viktigaste i livet. I versen efter läser vi: sök inte ert eget bästa utan andras. Det viktigaste i relationen till varandra är kärleken. Och det är församlingen i Korint som får det här fantastiska kapitlet om kristen kärlek. Så väsensskild från den kärlek som korintierna utövar i Afroditetemplet. Vi läser en vers från det 13 kapitlet och vers 4. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. När man läser hur Paulus svarar på församlingens frågor så ska man också ha i minnet att Paulus har ett kort tidsperspektiv. Jesus kommer snart tillbaka. Och det finns mycket som behöver förändras. Men allt behöver inte ändras på en gång. Det kan få ta tid. Det viktiga är den personliga omvändelsen. Och vi läser i första Korinthierbrevet 7, 17-22. I övrigt ska var och en leva med den lott som Herren har tilldelat honom, sådan han var då Gud kallade honom. Det är den regel jag ger alla församlingar. Den som var omskuren när han blev kallad ska inte ändra på det. Och den som var oomskuren ska inte låta omskära sig. Omskärelse eller förhud, det är likgiltigt. Vad som betyder något är om man håller Guds bud. Var och en ska förbli var han var när han blev kallad. Var du slav när du blev kallad, så fäst dig inte vid det. Och även om du kan bli fri, så förbli hellre vad du är. Ty slaven som har kallats att tillhöra Herren är Herrens frigivne. Och likaså är den frie som har blivit kallad Kristi slav. Och samma resonemang kan man ju använda för kvinnans ställning. Den ordning som Paulus beskriver är vad som fungerar vid den här tiden. Paulus vill förändra, men det kan få ta tid. I det andra Korinterbrevet skriver Paulus för att förbereda församlingen på att han ska komma på ett tredje besök. Han uttrycker stor oro för tillståndet i församlingen. Vi läser där andra Korinterbrevet 12, 20-21. Jag är rädd att jag när jag kommer ska finna er annorlunda än jag önskar. Och att ni ska finna mig annorlunda än ni önskar. Att jag får möta strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, förtal, skvaller, inbilskhet och bråk. Måtte min Gud inte än en gång förödmjuka mig när jag kommer till er, och måtte jag slippa sörja över de många som har syndat och ännu inte omvänt sig från orenheten, otukten och utsvävningarna som de har levat i. Utvecklingen i församlingen är inte bra. Till Korint har det kommit resande predikanter som predikar evangelium på ett sätt som särskilt tilltalar grekernas sökande efter lycka och framgång för egen del. De skryter om sig själva och framhåller sin egen förträfflighet. De tar bra betalt. Och församlingar som de har besöker skriver rekommendationsbrev som de får med sig då de drar vidare till någon ny församling. Paulus kallar de här med lite ironisk ton för väldiga apostlar. Vi kan läsa lite vad han tycker om dem i andra Korinterbrevet 11, 12-14. Jag kommer att fortsätta som hittills för att inte ge dem något tillfälle som vill kunna skryta med att de är lika goda som jag. Ty de är falska apostlar, ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar, och det är inget att förvåna sig över. Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Väldiga apostlar kan också i vår tid ställa till mycket oreda i församlingar. Och även om det inte kommer hit personligen, så går det ju bra att lyssna till dem via datorn och kristna tv-kanaler. Det här är ju en bra möjlighet att få ta del av god kristen undervisning. Allt är inte galet. Men bland det goda kan det dyka upp falska apostlar. En del talar nog i god tro och vill väl, men är ändå fel ute. Här gäller det att pröva allt och behålla det som är gott. Och i den processen så har vi god nytta av det som Paulus skriver till församlingen i Korint. Ja, Paulus avslutande hälsning gäller även oss ifrån andra Korinthierbrevet 13:13. Nåd och frid från vår Herre Jesus Kristus. Kärlek från Gud och gemenskap från den heliga anden åt er alla. Amen.